Vi vill även denna vecka tacka Läkarmissionen som vi görs i samarbete med Läkarmissionen och deras kampanj som går ut på att stoppa könsstympningen.
Mm. Det enda vi i Freakshow gör det är att sprida budskapet så att fler människor skänker pengar så att fler flickor kan undvika att bli könsstympade.
De pengar som du swishar ser till att flickor i drabbade länder hamnar på läger där de får träffa andra människor som har sluppit könsstympning och därigenom får bra förebilder som visar att man inte alls behöver genomgå det här. Och det du som lyssnar på Freakshow då kan göra är att swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217 och märka den swishen med hashtag varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger. Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, en svensk viking på moppe har fötts. Jag slår larm när jag ser några som jag inte tycker passar in.
Oj, blink, blink.
Ja, blink, blink, ja verkligen.
Jakob ser sitt Sverige 2028.
Ja men spraytärnade 90-åringar med extensions, jättetuttar och liksom tatueringar.
Och John Wilander Lambrell ger oss lösningen på Palmemordet igen.
Var tionde år får jag ett samtal om Messiah.
Nu
21:59. Det här är ju lösningen. Det är klart.
Vad är det som står på? Det är fredag igen. Freakshow är tillbaka. Det är en liten ny vignett där Messiah Hallberg.
Ja.
Ja,
ny.
Ja.
Kändes gässle.
Ja, jag har ju börjat få sommarfeeling. Det kanske hördes. Det är Freakshow, jag heter Messiah Hallberg, Jakob Ökvist. Sveriges bästa radarpar. Många sa länge Filip och Fredrik, men tyvärr. Nej. Nu är det
nu över. Är det abdikerat för den duon.
Nya vita grabbar i stan. Freakshow är Sveriges största underhållningspodd och välkommen tillbaka önskar vi Freakshows mest återkommande gäst. Han är han är vårt höger alibi kan man säga, fast han är lite vänstervriden också. John Wilander Lambrell. Hej.
Hej, tack. Kul att vara tillbaka. Jag vill bara säga att på tal om Unity tider så tycker jag att ni två är bäst när det gäller.
Snyggt.
Ja, vilken skitlåt det var.
Ja, det var det.
Eller?
Hur många VM-låtar finns det nu? Det finns tre, va?
Det poppar väl upp ännu fler nu.
Vi spelar nog mest hemma hos oss, det vet du.
Ja, ni spelar den i alla fall. Mm.
Ja, men min son är ju... Alltså min dotter har alltid avskytt all typ av skräpmusik.
Mm.
Hon har ju en bra hjärna, den tjejen.
Min du känner igen dig själv i din dotter?
Ja, det gör jag. Lite sådär, lite avvaktande stora iakttag. Min son är ju direkt... Det är som att när Samir och Victor släpper en ny låt så är det som att den är skriven för min son. Alltså han kan texten redan... Efter en lyssning så är han med så här... Vi fuckar Erik.
Alltså han är... Samir borde ringa din son. Vi har skrivit en ny låt nu. Kan du komma och lyssna på den? Och så kommer han dit och säger, ja, han dansar. Det här är en hit.
Ja, exakt.
Just det, han var fokusgruppen.
Ja, nej, men verkligen.
Men John, vad kul att ha dig här på tal om glädje.
Ja, det är jätteroligt att vara tillbaka. Det känns som att det var länge sedan.
Ja.
Spar på entusiasmen.
Jag vet inte.
Tona ner den så att mickarna slås ut.
Jag vet, jag har vänt på dygnet lite så jag är lite nyvaken ska jag säga.
Ja, jag kan också flagga lite för jag går på en ny diet. Helt ny som så jag är lite svajig i hjärnan känner jag. Den heter Only Fruit to the Noon. Only Fruit to the Noon-dieten.
Bara frukt innan
middag, 12 innan lunch.
Okay.
Så att jag har en hel säck med frukt här. Så jag äter bara frukt.
Uh-huh.
Och det ska vara bra för allt.
Ja, jag förstår. Du har ju många strängar på. Nu tappar du ut frukten på golvet här.
Nu är det,
vill ni
det,
ha
det
frukt?
Det virrar i huvudet.
Nej, det är bra.
Nej.
Är det så här du får vänner på golvet? På radiostationen. Vill ni ha frukt, killar?
Någon som vill smaka lite frukt.
Nej, men kul. Det är kul att alltid få lite sådana diettips från dig. Och lite såna...
Ja, testa den. Only fruit to the noon.
Vems diet är det? Är det han Michael Mosleys?
Nej, men jag hörde, det var någon sån här extremsportare som var hos Joe Rogan i hans podcast. Han sa att det har förändrat hans liv. I grunden liksom.
Ja.
Only fruit to the noon.
Mm. Får jobba på namnet. Men...
Hashtag.
Ja. Men i alla fall, det finns ju en ny sheriff i stan.
Gör det!
Är det jag?
Nej, det är inledningen på en ingress som jag läste i veckan. Det finns en ny sheriff i stan. Han heter Gustav och patrullerar runt norra Stockholm på moped i jakt på inbrottstjuvar.
Oj.
Jag har säkert kontaktat polisen 10-20 gånger när jag sett något misstänkt. De tycker det är bra att jag ringer, säger han.
Står det sheriff i rubriken?
Ja, det är i ingressen där. Och det här är en kille då som är 15 år och kul artikel. Han åker runt på sin moped.
Mm.
Ja, ser till att det inte blir inbrott där i Täby. Och då var det en kvinna på Twitter som skärmdumpade.
Men vänta, handgripligen ser till att det inte blir... några inbrott?
Jag vet inte exakt hur han går tillväga. Vi återkommer till det, för det var lite diskussion kring den här killen. Han har blivit lite av en hjälte i sociala medier den sista veckan.
Mm-hmm, oj.
Det var en kvinna på Twitter som heter @arbogakvinnan. Lite kul namn. Arbogakvinnan.
Ja, det låter lite på. Som en mördare.
Det är ingen slump.
Men hur många, nu finns det då 3 Arbogakvinnor?
Nej, fast vad menar ni? Det här är ju, hon har ju tagit det efter mörderskan.
Hon har precis, men då är hon nummer 3. Det finns ju 2 Arbogakvinnor redan. Och det här är då den tredje.
Ja.
Vem är nummer 1 och nummer 2?
Ja, men Kristin Kyrer, Johanna Möller och så då den här kvinnan.
Ja, fast det här är bara, hon twittrar bara, hon mördar inget.
Nej, inte än.
Nej.
Inte vad vi vet.
Ja, men då tog hon en skärmdump på den här mopedkillen och skrev så här, ja men landets töntigaste person äntligen hittad.
Så Arboga kvinnan där?
Ja, om den här 15-åringen.
Jaha,
ja.
Sveriges töntigaste person. Hon gillar inte alls det där påtaget.
Nej. Näthatet som hon då gav uttryck för vände mot henne och sen har det sköljt över henne. Folk blev rasande. Så folk ställde sig bakom den här killen då, 15-åringen.
Jaha.
Och sa att han var en hjälte och skäms. Och sen gick då Alex Schulman in och likade hennes tweet. Arboga kvinnans. Och det, av någon anledning, blev liksom en extra sån här låga. Så då blev Alex Schulman också meddragen och folk börjar skriva: "Hej Alex Schulman, varför mobbar du 15-åriga pojkar, ditt vidriga svin?" Skriver @flugmannen exempelvis.
För att han likade
flugmannen. Han bor också i Arboga.
Ja, men de tyckte det var ett politiskt statement av Alex Schulman att lika Arboga kvinnans roliga tweet.
Ja, exakt. Katarina Janouch går in och säger också, ta en skärmdump på Gustav i sin stora mopedhjälm. Katarina Janouch, sen har vi pratat om i den här podden, verkar ju också ha alla skruvar väldigt hårt åtdragna. Hon skriver: "Det är personer med mod och civilkurage som den här killen som kommer rädda Sverige, medan fisförnäma syltryggar som Alex Schulman kurar i sina surdegsbubblor. Mobbar Sverige slår till igen, skäms ni inte?"
Men det är spännande hur snabbt...
4000 likes i minuten.
Men det
oj!
I minuter, okej. Okay. Mm. Men det känns som att så här, varje nytt sånt här fenomen nu, det går väldigt snabbt innan liksom vänster- eller högerfalangen gör det till sitt.
Ja, verkligen.
Alltså, så nu är han då, han har blivit liksom kidnappad av högern.
Ja.
Han är den nya Peter springare.
Ja, men jag vet exakt, för det är en kille som heter David Lindén som är en, alltså han jobbar som tyckare på Twitter.
Uh-huh.
Jag vet, såna jobb kan man ha, David Lindén.
Ja, det är klart.
Ja, han kan
samma jobb som flugmannen då.
De delar yrkesbeskrivning, ja.
De ses på den årliga tyckarkonferensen i Kristianstad.
I Arboga.
Ja, men han brukar... ja. Först av allt ska vi bara vara tydliga här med att Alex Schulman då likar en tweet.
Ja, det var inget jättestatement.
Nej, det är för fan inget. Vad är det?
Nej.
Ett då. Att likea någonting är ju inte att ställa sig bakom någonting eller säga, kolla här, det här är kanon, det här står jag bakom, det här tycker jag är bra.
Mm.
Det är det ju inte. På något sätt. Det är fråga 2. Om han hade likat det och tyckte det var bra, är inte det också?
Yttrandefrihet. Okay. Ja, han, alltså,
man kan
tycker
inte,
vad han
man
vill.
Man kan inte stå och skrika så här: man får inte säga vad man vill i det här jävla landet. Och sen så när man väl då uttrycker någonting så bara, men det här 15-åriga mopedkillar, det får man inte, det är ju fånigt. Den här David Lindén verkar inte ha någon aning om det. Han har skrivit massa tweets om Alex Schulman. Hur kan han, mobbaren Alex Schulman, ställer sig bakom det här? Intressant om den här David Lindén är att han för några månader sedan skrev en krönika med rubriken "Benny Fredriksson är död och jag gläfste med mobben".
Nyheten om... krönik, du sa att han var någon twittertyckare. Nu, ja, han skriver krönikor
också. Okay, han är väl någon slags tyckare generellt.
Ja, det måste han vara.
Han går väl upp på morgonen och tycker saker, ungefär som vi.
Ja, exakt.
Ja, jag ska samma. Inte hoppa på honom.
Då
skriver han i den här artikeln några månader sedan: "Nyheten om att Kulturhuset Stadsteatern i Stockholms före detta vd Benny Fredriksson är död lämnade mig med en stark känsla av olust. För jag delade många av de artiklar som Aftonbladet i samband med MeToo-rörelsen kritiserade hans ledarskap. Mm. Ikväll kommer jag fundera några extra varv på om det fanns material som jag inte borde ha delat och om jag själv borde ha agerat annorlunda inom min egna filterbubbla. Det är jag skyldig Benny Fredriksson." Det här var några månader sedan. Några månader senare har David Lindén glömt bort det här och hoppar nu på då Alex Schulman och sprider det här vidare och får lite sköna högerlikes, vilket är ju tydligt på att han kanske är en bra tyckare, David Lindén. Lite av en guldfisk. Ja, lite av en guldfisk också skulle jag säga.
Ja, och han vänder kappan efter, alltså han kan också ändra sig. Ganska snabbt.
Ja, supersnabbt tror jag.
Ja. Är det definitionen av en bra tyckare att man ändrar sig ofta?
Man ändrar sig, men man måste kunna.
Ja, men för då har man nytt material blåser hela tiden liksom.
Ja, absolut. Men jag tänker på den här Täbys Batman som åker runt på moppe där, alltså, slåss mot ondskan. Har han uttalat sig?
Han...
Fattar han vad som händer? 15 år på en moppe liksom.
"Jag gillar lördagsgodis", sa han i någon intervju. Hörde jag. Jag tyckte det
var hans senaste statement.
Ja, men jag såg något uttalande på Nyheter 24. Så han har också gett sig in.
Nej, men jag menar, och jag vet ju varför han hyllas av högern. Det är ju för att han har blivit nästan mytologiskt till en svensk viking.
Ja, han gör jobbet som den svenska polisen inte klarar av.
Exakt, exakt så. Ja, men det är exakt så. Han åker runt med sin mopedhjälm. Och det kanske han gör och larmar och rensar upp i det gytter som Sverige har blivit. Det är det Katarina Janouch ser framför sig. En 15-årig mopedhjälm som gör jobbet som den svenska syltryckspolisen ja, inte klarar.
Han är den sista försvarsbiten vi har. Liksom. Det var bara han kvar nu. Liksom,
han ser invandrarna och gör upp med dem direkt.
Ja, men han säger i intervjun här att jag slår larm när jag ser några som jag inte tycker passar in.
Ah, oj, blink, blink.
Ja, blink, blink. Ja, verkligen.
Ja, men det passar vet man ju vilka han...
I Täby kan man förstå.
Ja, men, verkligen. Ja, men det är ju inte den lokala kommunpolitiken.
Det är inte Fredrik Reim Fält som råkar vara och handla på ICA Maxi.
Nej, det är det inte.
Nej, men så det, han gör väl ett kanonjobb.
Ja,
jag ringer polisen många gånger, de kommer snabbt. Ofta visar sig då vara falskt alarm. Men de tycker ändå det är bra att jag har ringt, säger Gustav.
Gör de verkligen?
Mm, jag vet inte.
Det är inte jobbigt om det ringer och det är nästan ja, alltid falskt alarm. Alltså, jag ser några killar här som inte riktigt passar in utanför badhuset.
Jag tänker att de kanske kommer och så bara, här i den här soptunnan är det något mystiskt som försiggår. De bara, det är en katt som har fastnat i en soptunna igen. Det är ju din katt för helvete, vad håller du på med?
Men är det inte förbjudet med medborgargarden i Sverige? Alltså får vem som helst starta ett privat litet säkerhetsföretag?
Vad heter de här Soldiers of Odin? Ja, det var ju något liknande fast de då inte fick samma hyllning i sociala medier. Alltså jag tycker att det är jättebra. 15-åring, det är väl fantastiskt att ha sånt initiativ. Det är bara gulligt hur han görs till symbol för någonting annat. Det roligaste vore ju om det visade sig att Gustav var en supermuslim. Och åkte runt i Täby och letade efter otrogna hundar.
Ja, det, ja.
Att han var
ja, det skulle vi vända debatten.
Jag menar att han var sån moralpolis som ringer in och bara, jag har sett en tjej här
utan
med kort
slöja.
Kjol och utan slöja utanför Täbybadet.
Jan Guillou, det här är det finaste vi har, Gustav.
Ja, det där är ju jobbigt att det kan vara så otroligt svårt att veta var liksom, någon står upp för något. Han är så, och så kommer något och, nej, det var inte alls det vi trodde.
Nej, exakt.
Och så har man likat något som att du visste vad det var från början.
Nej.
Ja, men då hoppas man att han är lite David Lindén och att om några månader så är det liksom, kommer det fram någonting helt nytt då. Att det är andra grejer han håller på med. Leta otrogna hundar.
Jag undrar bara vad...
Det är så otroligt.
Jag bara gillar det uttrycket.
Ja, det är
tydligt.
Hundar är ju då omskrivning för människor.
Ja, ja, det och hund är ju, i Sverige är ju hundar lite mysiga och gulliga, men hundar är ju i många andra kulturer något smutsigt.
Just det.
Nej, precis, det är människor, det är inte hundar som inte håller sig inom parförhållandet.
Nej, precis, som
jag ser
på andra.
En otrogen hund här.
En blandras. Ja.
Och sen tänker jag också, vad har han för, alltså jag tänker att det låter så här, du vet, Täby inbrott 20 och så låter man så här. Att han kör sig in sån mopedtuta. Men för det är ju väldigt tydligt här att det är en svensk viking. För att det fanns ju en annan kille för några år sedan som gjorde samma sak. Han blev ju inte riktigt hyllad. Alltså för det är poliser som har gått ut nu och hyllat Gustav. Och sagt såhär,
han till och med polisen.
Ja, men som sagt såhär, vi önskar att medborgarna...
Men det är någon slags uppläge.
Ja, civilkurage.
Ja, men absolut. Och folk säger så här, det här behöver Sverige. Det här är den typ av medborgare som vi vill ha, flera av polisen. För några år sedan fanns det ju en annan kille som gjorde samma jobb som Gustav. Han blev ju inte hyllad på samma sätt.
Och jag ska klippa hans tung.
Just.
Klippa öron. Jag ska göra kaos med han. Jag ska göra kaos med han. Sen efter det, jag ska ge han till polisen utan huvudet, du vet.
Bra vad löser turken. Det är sådana här medborgare vi vill ha mer av. Som står upp för
men han är ju samma sak. Han skulle göra så. Han i och för sig, Gustav vill ju inte överlämna de otrogna hundarna utan huvud, kanske. Alltså, han skulle väl han ringde ju innan.
Ja,
men Laserturken skulle ju lite ta med. Han var lite mer Soldiers of Odin.
Han var mer hands on,
ja.
Om man jämför Gustav och Laserturken.
Han var lite äldre.
Det står inte Sharia for life på Gustavs liksom reggskylt. Det är inte det som är hans. Men Laserturken, han jagade ju Lasermannen, va?
Det är roligt om några månader. Mopedpolisen i Täby står upp för Sharia-lagen. Fan. Katarina Janouch bara, vad i helvete?
Vad har jag stöttat?
Vad har jag gjort? Jag har blivit en syltrygg.
Oh, men det är ju något jävla.
Men han Laserturken, han kom ju upp. Jag jobbar ju på Vakna med The Voice. Han kom ju upp och skulle släppa någon låt. Han blev ju liksom en artist efter det här. Han blev
jag såg att Vakna med The Voice hade plockat upp honom. Enda media som hade intervjuat honom efter
Vakna med The Voice kunde alltid nyhetsvärdera.
Resten av de här syltryggarna vågade inte.
Jag hoppas att det var du, Jakob, som sa så här på redaktionen. Vi måste ha in honom.
Måste upp Laserturken. Vad hände med Fågelturken? Det var förra veckan.
Men han har ju blivit det här av en anledning. Och det är ju för att det är val i år och vi befinner oss ju i en punkt där alla politiker, alltså SD till Vänsterpartiet till Susanna till allihop, säger att Sverige befinner sig någonstans mellan kaos och
fritt fall
och avgrunden. Liksom. Ja. Alltså det är där vi befinner oss. Det finns en ny serie på SVT som heter Tal till nationen, Mitt Sverige 2028, där partiledarna får prata om Sverige, hur de ser sin politiska vision och hur
om 10 år.
Ja, och hur de vill förändra Sverige. Vi kan väl lyssna till exempel Ebba Busch Thor här. Det här är ju väldigt talande. Det här är ju så här säger ju alla svenska politiker just nu.
Hur har vi då kunnat hamna här? Att vi har bland de högsta skatterna i världen, samtidigt som man inte kan förlita sig på att själva kärnan i välfärden fungerar.
Hur har vi kunnat hamna här? Mm. Det är ju stämningen i Sverige nu. Mm. Alltså här, hur kunde det bli så här?
Så här illa, ja.
Så här illa, hur kunde det bli så här illa? Mm. Så att det är då vi behöver en man på moped i lite för stor hjälm som åker runt och tutar på sådana invandrare utanför Täbybadet.
Ja, just det. Ja, Ebba Busch står bakom honom då.
Hon har inte tweetat än, men hon har en PR-person as we speak som jobbar på en tweet.
Ja, det är en tweet.
Men de här, också när man ser det, har ni sett det här programmet någon gång?
Det kryper igen.
Det är lite cringe.
Men det är så cringe. Och det beror ju på att de saknar helt förmåga att visa någon slags karisma. Mm. Svenska, jag vet inte vad det är med dem.
Men varför måste Sverige låna de här amerikanska liksom uppläggen?
För att det amerikaner blir ju, kan ju väcka känslor.
Ja, och de utformar de här segmenten för att liksom, amerikanska politiker ofta är väldigt karismatiska. Så det blir ju väldigt konstigt.
Jo, men det blir ju starkt. Man har ju sett, det finns ju tal innan Barack Obama, när han jobbade fram till 2008 när han vann presidentskapet, som är så starkt att man får gåshud varje gång. Mm. Alltså sådana filmiska tal, episka tal. Och det har ju svenska PR-konsulter sett. Och de står ju bredvid Löfven och Sjöstedt och Kristersson och säger så här: kom igen nu grabbar, visa lite karisma.
Alltså, men skapa magi.
Men det är omöjligt för dem. Ja. Vi kan bara lyssna lite hur det låter när de här olika partiledarna tar ton. Det första meningen är väldigt viktig.
Så
bara,
absolut.
Hur ska Sverige se ut om 10 år? Vad vill partiledarna prioritera? Vad tänker de välja bort? Och hur ser de ideologiska skillnaderna ut? En partiledare, ett tal, en vision. Om Sverige 2028.
Hej. Jag heter Jonas Sjöstedt och är partiledare för Vänsterpartiet. Jag vet vilket Sverige jag tycker om och trivs i.
Ja, tack då Jonas.
det började ju bra.
Stark första meningen.
Kristersson då?
En partiledare, ett tal, en vision. Om Sverige 2028.
Min mamma Karin växte upp i Helsingborg på 40- och 50-talen. Hon var enda barnet och de bodde som så många andra på den här tiden i ett rum och kök.
Man vet inte vad det här är. Och till och med när de ska...
Att han är en man of the
people. Det är någon retorikexpert som har sagt börja med någon personlig anekdot. Ja,
dåligt!
Men det blir... Och det sjuka är att ju mer karisma och egna anekdoter PR-personen har sagt åt dem att stoppa in i talet, desto konstigare och mer okarismatiskt blir det. Det toppas av vår statsminister Stefan Löfven. Vi lyssnar på det här och sen så bara försöker vi ta in den här första meningen.
En partiledare, ett tal, en vision. Om Sverige 2028.
Jag har hållit på Tottenham i den engelska ligafotbollen i många år. Så jag har inte så mycket till övers för Liverpool.
Vad fan är det som pågår?
Han kan ju inte ens...
En vision, ett val, allt avgörs.
Jag har inte så mycket till övers för Liverpool.
Nej, men alltså, och det är de här PR-personerna står bredvid och är röda i ansiktet. För det är som att försöka lära en hund att jonglera. De bara, vi har ju visat dig i video så man kastar upp käglorna.
Ja, men det är också roligt för att säga, det är så uppenbart att han vet inte vad Tottenham och Liverpool är för någonting.
Verkligen. Jag har hittat ett tal då som
är något.
Ja, som är något. En partideltagare, en partimedlem som verkligen levererar. Vi lyssnar på den.
Är det Jimmy?
Hur ska Sverige se ut om 10 år? Ja. Vad vill partiledarna prioritera? Vad tänker de välja bort? Och hur ser de ideologiska skillnaderna ut? En partiledare, ett tal, en vision. Om Sverige 2028.
We, the Northern Brothers. We, the normal people. We have come to Earth, to Sweden, to the North. To defend what is equally ours, what our ancestors have left for us.
Det här är ju starkt.
Är det killen på moppen?
Det är tal till nationen.
Det här är då Sverigedemokraterna, ungdomspartiet i Växjö.
Jaha, det var ett ungdomsförbund. Ja, de är alltid lite vassa.
Ja, men hör va, vilken jävla... Det här Växjö är som Braveheart.
Han vill något.
Ja, verkligen.
Ja, slutscenen i Braveheart. Ja,
det är otroligt. Det är som kontrast till de övriga också.
Ja.
Att han, jag vet inte exakt vad han pratar om, för jag är inte jättebra på engelska. Men man hör ju att det är svung i det här. Det är otroligt. Ja,
det låter som att han kommer från en annan planet. Ja. Alltså, vi har kommit till jorden för att...
Ja. Han tror på vad han tycker.
2028, man vill ju vara i hans 2028. Spännande. Eller hur?
Verkligen.
Mopedpoliser överallt.
Jag ser Mad Max framför mig.
Ja, men det var, ja.
Alla partiledare får gå i någon slags PR-kurs hos honom då.
Ja, verkligen. Vi avslutar det här segmentet med det, så kan vi bara lyssna hur SVT gick ut. För man ska avsluta, så säger man tack för mig och så.
Absolut.
Ja. Men det här, politiker, om ni lyssnar, det här ska ni ta med er. Det här är starkt, det går rakt in. Och det här är någonting som det svenska folket saknar, tror jag. En ledare som visar att man har visioner, mål, men också lite jävla karisma.
Ja. Ja.
But the beta leftists, they're destroying it all. We have to conquer what is going to be lost otherwise. But we, the Northern Brothers, will do what we must to save our culture, our nation and our mother Svea.
För att du har lyssnat.
Jösses.
Jag lägger märke till din diet här. Är det någonting man ska tänka på när man äter frukt så här?
Ja, mer citrusfrukter tidigt. Och sen kan du gå över till lite sötare frukter som mango och banan närmare lunch.
Du är inte gravid?
Nej, det är verkligen inte. Nej, det här är Joe Rogans superdiet.
Jag förstår.
Only fruit to noon. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Däremot har jag brukar ju, många säger det, att jag är lite av en så här trendspanare i avantgard, alltså i framkant.
Ja, just det.
Jag upptäcker saker först.
Ja.
Det var en trendspanare
jag. Som det här med frukt.
Med frukt är jag inte först, tvåa. Joe Rogan var först.
Mm. Yeah.
50 är det nya 15.
Mm. 50 är det nya 15.
Okay. Kom ihåg var ni hörde det först.
Ja.
50.
Ja. Yeah.
Är det nya 15?
Yeah.
För jag har nu upptäckt att en grej som är väldigt trendigt, det är att vara känd, gammal och gravid.
Mm.
Här har jag liksom varit ute och sagt, vad är det som händer ute i världen?
Mm.
Känd, gammal, gravid. Jag stretchar lite med 50 och 15, för 15 kanske inte var det här liksom, när man föder barn eller blir gravid. 15, då får vi gå tillbaks kanske till Grottbjörnens folk eran.
Mm.
För att det skulle vara, alltså, men kvinnan blir väl liksom könsmogen där någonstans vid 15 års ålder, va?
Ja.
Det stämmer nog, Jakob.
Ja, det är,
eller?
Jo, absolut.
Man kan väl bli gravid.
Ja, ja.
Med 50. Jag har sett sådana outsidersprogram.
Ja.
Med såhär par i alla
där
barn.
Där är det sig 5 typ. Men, ja.
50 är det nya 5.
Ja.
Nej, men för det är otroligt mycket lite äldre kändiskvinnor som har valt att skaffa barn ganska liksom vass ålder. Jag var på Nytorget och satt och käkade på Urban Deli häromdagen. Då kom Fredrik Skavland dragandes. Han såg sliten ut.
Alltså. Mm.
Han har ju många barn, små barn också.
Jag hörde det, han har 5 barn och väntar nu sitt 6:e, va?
Exakt, det var det som först kom han med en liten unge i, och jag tänker han är ju över 50 och så går med den här barnvagnen i solen. Han såg liksom så här trött och så här, du vet, som en småbarnspappa, stressad. Men efter honom kommer hans höggravida fru Maria Bonnevi då, 45.
Mm.
Så då är hon då på väg att föda Skavlans 6:e barn.
Ja, det är mycket, mycket barn.
Det är mycket barn.
Ja.
Charlotte Perrelli, gravid, 44 år.
Just det.
Det är också en... jag säger ingenting om ålder, man får föda barn precis när man vill, men det är ändå inte 15.
Nej, och det är också en förskjutning man ser. Jag brukar ofta ha studenten som någon slags riktmärke. Hur gammal kommer man vara på barnets student?
Ja, just det, klassiskt. 19 år plus då, ska du räkna.
Och då tänker man att Charlotte Perrelli kommer ju alltså vara en pensionärsdam ungefär när barnet har
den
studenten.
Den nya lilla krabaten.
Och det är ju något nytt. Jag har inte riktigt sett tidigare kvinnor som står där som mammor som är... Alltså man har sett rätt mycket äldre män runt om på skolavslutningar. Minst kvinnor, det är väl ett framsteg.
Framförallt i de skolor du har gått på Östermalm.
Ja, där är mycket
väldigt herrar. Mycket äldre män som väntar i bilen. Jag håller bilen varm här, jag ska in och hämta.
Verkligen, jag har ju pappor i mina barns klass som är liksom 3 gånger så gamla som jag är. Ja, men alltså strax över 90.
Inget konstigt med det.
Inget konstigt.
Nej, men nu är det kvinnorna. Charlotte Perrelli, i och för sig, jag tror inte hon kommer gå i pension överhuvudtaget. Hon är en riktig superkvinna, alltså, för hon... Jag gjorde ju julgalan, var konferensier för den, och då var hon alltså 3 dagar efter hon hade fött ett barn var ju hon på scenen och sjöng Take Me To Your Heaven.
Mm.
Det är starkt.
Ja, det är starkt.
Ja. Vi har även då Titio, 50 år gravid.
Ja, ja det, nu börjar man komma långt. Liksom.
Ja, och så har vi Sanna Lundell som är tillsammans med Micke Persbrandt, va?
Det måste vara slitigt alltså.
Tror att ha Persbrandt?
Ja.
Och vara gravid samtidigt. Ja, den kombon.
Bara utan att vara gravid, men även alltså gravid. Det måste vara... Jag tänker ofta på Persbrandt, för ibland då när man är tillsammans med någon så kan man ju få höra hur usel man är som människa från sin partner.
Okay.
Men då brukar jag ibland säga så här, googla upp Persbrandt. Så man, älskling, du skulle även kunna testa den här killen. Han verkar ha lite mer svung.
Ja, men är det inte plus och minus med allt och alla?
Jo, kanske.
Jo, verkligen. Och sen så tänker jag att de lever i ett stort hus också. Mm-hmm. Jag tänker att de har varsin flygel, Sanna och Micke.
Ja, de är en stor hästgård ute på landet.
Exakt.
Ja,
exakt.
Var kommer de här pengarna ifrån? Är det Bäckpengar?
Ja, men det måste vara Bäck. Tårtgeneralen-pengarna kan det inte vara.
Nej, och det är ju inte de här konstiga jävla teaterpjäserna på Maximteatern.
Nej, eller Galleria.
Nej, fan är det Bäckpengarna.
Fan, Bäck. Man ska ha en sån jävla, en Ica-reklam. Eller
en långkörare, ja.
Fan,
som tyskarna gillar.
Ja, tysken, där är pengar.
Ja, men för,
du får ju inte
alltså, D-mark.
Ja, men exakt. D-mark. Birgit Nilsen slog igenom i Snuten i Hollywood 2.
Mm.
Jävla bra film.
Ja.
Eller hur?
Är det veckans filmtips?
Den kommer gå i sommar någon gång, det vet vi. Snuten i Hollywood 2, Birgit Nilsen, redan då lite äldre, men det här är sent 80-tal. Mm. 54 höggravid.
Mm. Just det.
Man börjar ju pusha gränserna för vad som är möjligt.
Biologiskt
ja.
Ja, men jag tänker mig att det börjar komma upp mot en gräns där. 54, det är ändå liksom då, men danska liksom, levnadsglad.
Jo, men verkligen, men jag menar också då 73 år till studenten kommer jag inhaltandes.
Ja, du ska på den där studenten.
Ja, men jag ser framför mig det, ja.
Och sen kan man ju fråga sig också, kommer andra trender, så här, skaffa barn när man är 50, men så här, fortsätta med bröstimplantat.
Ja.
Kommer det alltså stå 70-åriga tanter med enorma liksom boom,
ja,
rakt ut.
Ja.
rakt ut.
Jag får en bild
jag
när Birgit Nilsen står och väntar på lille Klas Henrik när han ska ta studenten.
Men brösten rakt
med riktiga såna kapam.
Hon kan inte knappt krama honom. En ingen student.
Hon är 74 då, va?
Ja.
Hur gammal är Donald Trump?
Ja, men han är
72
väl,
va? Så 2 år äldre än Trump.
Ja.
Med riktiga sådana.
Du fokuserar väldigt mycket på honom.
Och att det var din tvåa på listan efter att de blev gravida sent. Kommer de även ha enorma...
Jo, men jag ser en framtid som kommer se annorlunda ut.
Vad hade tuttarna med spaningen att göra?
Va? Det står mer i mitt körschema.
Ja, jag fattar.
Nej, men jag tänker också på... det finns ju inte en ung tjej under 25 idag som inte är tatuerad.
Nej.
Nej.
Det kommer också se annorlunda ut på studentutspringet om...
Ja, det är sant.
50 år.
Ja, verkligen.
Med 70-åriga kvinnor med enorma...
Ja.
Och så tatueringar överallt.
Jag förstår.
Vilken bild du målar upp av framtiden.
Jag ser
det här är ju... För du borde ju hålla ett sådant här tal till nationen. Hur ska Sverige se ut om 10 år? Enorma bröst. Överallt.
Jag ser framför mig på åldronshemmen.
Tatueringar liksom... och enorma bröst. Och mammorna är jättegamla.
Har ni varit... Och resten av partiet bara... Jakob, det här sa vi ingenting.
Men har ni varit inne på ett åldronshem någon gång? I dagrummet.
Var det här också med bröst?
Ja, men nej. Ja, lite, men alltså, man sitter...
Om vi har varit inne och kollat bröst på åldern.
Nej, vi behöver inte titta på brösten. För, men alltså, nu kommer det sitta.
Jakob Öqvists bild av Sverige.
Jag säger bara, fantastiskt, gör vad ni vill, lev som ni vill. Men jag bara såg att det finns någonting här.
Ja, verkligen. Hur menar du, hur ser ditt Sverige ut i framtiden?
Jag ser kvinnor med tatueringar, extensions, spraytannade med enorma tuttar sitta i dagrummet på ålderdomshemmet i mitt Sverige 2038.
Tack för att du har lyssnat.
Mic drop.
Kul att ha dig tillbaka. Sen du var här så har vi haft en massa olika politiska situationer i studion som har väckt ganska mycket lyssnar och sikter och sådär. Så det är rätt skönt att ha dig tillbaka, helt politiskt neutral. Hur känns det att vara tillbaka?
Jo, men det känns bra. Jag skulle vilja, det har ju varit lite kontroverser kring en person här. Jag skulle vilja prata om den då, vita medieman som varit mycket i ropet här senaste tiden. Mycket kontroverser.
Ja. Är det snickan?
Nej, jag pratar ju då givetvis om Mattias Göransson, chefredaktör på Filter. Han och hans tidning kom ju då med ett avslöjande om Palme-mordet.
Yeah. Just det, buller och bång.
Buller och bång för några veckor sedan.
Ah.
Och jag är ju då lite av en Palme-privatspanare.
Jag tänkte på dig när det här kom, för jag sprang och rusade till tidningskiosken som ganska, det var ganska fint, det var lite som gammelsverige att man rusade
till tidningskiosken
och köper, ja, man ville läsa det här på papper, ja. När det kom, och då var du bortrest, så jag tänkte på det, jag tänkte så det här kommer John att kastas över.
Ja, nej, men jag låg i Madrid och började ju då nås av de här, de twittrade ju lite filter från deras officiella konto då innan att vi har något stort på gång och sådär. Och sen då under den här kvällen då innan det breakade så började det tisslas och tasslas då på olika Palmeforum då. Som jag inte går in närmare på varför jag är inne på dagligen. Nej. Men att det skulle komma något stort efter midnatt då. Så då låg jag ju då såklart vaken och följde det här och blev ju då som alla andra väldigt exalterad över det här. De slog ju verkligen på stort, de slog ju upp lösningen. Här är gärningsmannen.
Alltså,
stunden är kommen, twittrade de. Lösningen på Palmemordet, colon, länk.
Ja, det är starkt.
Över 30 år sedan mordet så löser filter det här mordet.
Ja, det är oerhört dramatiskt.
Alltså, jag får ju upp själva framsidan på tidningen nu. Och jag får ju gåshud varje gång. Det är en bild på Palme, svartvitt, och så står det lösningen. Gärningsmannen, motivet, vapnet.
Oj,
starkt, eller hur?
De tre. Ja.
Orusta, vi kan ju lyssna lite på hur det lät här när de sen gjorde media dagen därpå. Mm.
Ja, då ska vi också prata med Mattias Göransson som är chefsredaktör på Filter. Vad säger du om den här granskningen ni just har publicerat?
Ja, det är det viktigaste vi någonsin har gjort. Jag har själv följt Thomas arbete de senaste 6 åren, så jag har själv inte jobbat så mycket och så länge med något annat, så det är helt unikt även för oss.
Hur skulle du beskriva den? Den har pågått i 12 år. Hur skulle du beskriva den?
Ja, det är ju ett arbete som man bara tar sig för om man tycker att något är så här viktigt, tror jag, som ändå Palmemordet är och har varit. Och vi bestämde ju då att ribban ligger väldigt högt. Mm. Jag sa när Thomas kom till mig för 6 år sedan att jag är inte intresserad av en ny Palme-teori, men lösningen på det här mordet är jag givetvis intresserad av. Och det har varit ribban. Vi ska jobba tills vi känner att ja, det här är klart. Och det känner vi nu.
Det känner vi nu, wow. Okej. Okay. Mm. Hög svansföring på Mattias Göransson. Han var med då och skrev boken tillsammans med Hannes Råstam som då löste kvickfallet. Ska man ju känna till honom. Han är även då skrivit väldigt mycket om ubåtarna och vad som egentligen hände där i skärgården och så här. Han har en grandios självbild, vill jag hävda.
Man kan ju, jag läste den kvickboken när den kom, Hannes Råstams, och man kan ju ganska snabbt lägga märke till Mattias Göransson tog intervjuförfrågningarna. Hannes Råstam dog ju då under färdigställandet av boken.
Just det.
Mattias Göransson färdigställde boken och sen gjorde alla intervjuer och ibland glömde han bort att nämna Hannes Råstams namn.
Ja, men exakt. Och det som är intressant här, jag är ju lite härdad i det här. Så jag känner ju igen mönstret på vad det är som håller på att hända där. Så jag tänkte att vi ska reda ut nu vad det Filter har gjort och varför de är en i raden av liknande då journalister som har gjort saker förut i stil med det här då. Och regeln som gäller när det kommer till Palme journalistik är ju mer dramatik, desto mindre substans.
Aha.
Say it with me.
Sorry, desto mer
dramatik.
Ja.
Ju mer dramatiskt avslöjandet är, desto mindre substans finns det i det.
Okej, okay. Det låter ju... Det är,
en motsägelse, så att säga.
Det här följer ett tydligt mönster. Okay. Och jag tänker vi hoppar tillbaka 10 år så kom ett liknande avslöjande. Väldigt dramatiskt. Vi kan lyssna lite på hur det lät då.
Där ligger en 57-årig man i sängen. Han är väldigt sjuk och jag tror att han snart kommer att dö. Så vitt jag vet är jag den enda som besöker honom på sjukhuset. En sen kväll för 20 år sedan befinner han sig på biografen Grand i Stockholm. Vad som händer där har han burit som en hemlighet. Tills nu.
Ja. Vad säger ni om dramatiken?
Starkt, man får gåshud.
Burit på en hemlighet fram till nu.
Ja. Han ligger på en dödsbädd, han har inget att förlora.
Precis, det här är då hans sista. Han har ju då letat upp, den här dokumentärfilmen då, Mikael Hulin har ju då letat upp en gammal pundare som var inne i stan den kvällen då. Mm. Och han försöker ju då göra honom till någonting väldigt stort då, som ni hör här. Vi kan höra lite hur han beskriver honom också. En beskrivning som jag kanske inte skulle
jag
dela.
Så jag tänkte börja med att bara fråga dig. Kan du berätta lite grann om...
Sen får jag bara frågor i massa år. Det enda de frågar om det är Palme.
Låter han trovärdig?
Ja, han...
Han låter man ha varit med.
Fascinerad, ja. Fortsätter jag intervjua denna sluga man.
Sluga man.
Ja, det lät han ju inte.
Lät han slug?
Nej.
Eller vill dokumentärfilmaren kanske göra honom slugare?
Nej, jag skulle bara på den meningen du spelat upp så var inte slug första ordet. Han låter som en slug jävel. Han gäller att hålla i...
Det är bara frågor. Ja. Det är en slug jävel.
Han gäller att hänga med så han inte springer från honom mentalt.
Ja, nej men och... precis som med Mattias Göransson då, som vi hörde då, han sa ju vi har hållit på i 12 år med det här. Och det här följer ju då mönstret att man håller på med det här och sen blir man tokig liksom. Att säga, men fan, vi kommer ju ingenstans med vår teori. Nej. Och sen så blir man, så snear man helt enkelt ur. Och sen nu kör vi på det här ändå. Och det gjorde även Mikael Helin för 10 år sedan. Vi kan höra hur det lät då.
Jag får inte heller ihop det. Jag är frustrerad och förvirrad.
Alltså, jag vet ju du liksom. Jag fattar inte varför du gör så här mot mig. För att jag vet att du vet så jävla mycket mer. Och sen ena gången säger du en sak och nästa gång säger du en annan. Jag har jobbat nu gratis i 4,5 år. Jag har kört folk, jag har lånat pengar. Jag har liksom, jag vet inte, fan, jag håller på att ruinera mig själv för den här grejen. Och så känns det hela tiden som att man får liksom en liten sockerbit. Och sen så när man har svalt den så är det stopp sen.
Hur vet du att Christer sköt Olof Palme?
Du måste ge mig ett bra svar på det, Roger.
Ja, okej. Jag såg.
Den sluge mannen.
Ja. Såg det.
Jag såg det.
Det där, spelar du upp det igen eller gjorde du
det? Det var ju min version av den sluge mannen. Ja, så det är lite här man hamnar till slut. Att man liksom bara, nu får du fan så här, nu har jag hållit på och jobbat med det här.
Otroligt att han tog med det. Det är lite som i Uppdrag granskning, grejen som vi pratade om förra veckan, att de tog med den där frågan till Cissi Wallin om hon tänkte på vittnens familj.
Ja.
Att de inte klippte den i redigeringen. Att, jag förstår att han kände sig så här frustrerad, men att det kom med i slutversionen att han bara, jag har jobbat gratis i 4 år.
Han avslöjar ju sig här.
Ja, men
jag orkar inte längre, nu får du säga
om det är sant, säg nu. Och det är ju här Mattias Göransson har hamnat, att så här, jag har hållit på med det här i 12 år, nu utstunden är kommen liksom.
Olika fakturor har liksom betalats ut.
Han har hållit på med det här i 12 år, jag orkar inte mer liksom.
Det här är en exakt, tankegången är exakt, det fanns ingen som kunde banda Mattias Göransson och den här andra journalistens tankar på samma sätt. Han spelade inte in dem, men tankegångarna var exakt likadana.
Precis det. Ja. Nu har jag hållit på och liksom så här, om vi backar bandet ytterligare 10 år, det här är det han lanserar då i den här förväxlingsteorin för den som undrar. Det vill säga att Christer Pettersson sköt Olof Palme av misstag.
Ja, han skulle skjuta
Sigge Cedergren. Ja. Och det här är inte, det här var 2006. Det här är inte heller något nytt. Vi backar bandet till 1996. Så lät det så här.
Det är idag nästan på dagen 9,5 år sedan. Alla vill vi att mördaren ska gripas och dömas. För familjen Palmes skull, för landets skull, för att vi ska slippa mystifikationer och konspirationsteorier och för att vi ska få någon sorts förklaring.
Återigen det här, liksom, vi har inga teorier som Mattias Göransson, jag är inte intresserad av någon teori. Nej, okej. Okay. Men det är ingen som har varit det. Det var man inte för 20 år sedan heller då i TV4. Och det man landade
när
i då var
Christer
det här.
Fick veta vad Sigge hade gjort med en person som hade lurat honom en gång i tiden.
Dramatiskt.
Verkligen.
Jag tror att han blev så rädd att han till och med har sagt, det har jag hört ryktesvis, att jag har gjort en blåsning där jag måste släcka en gubbe för att gå säker. Och jag tror att han menade Sigge. Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Både till utseende, klädsel.
De pratar lite släpigt.
Tänk på det.
De här, är det här också en pundare?
En annan pundare.
Det är lite Jönssonliga musik.
Pass på.
Oj. Där kom skottet.
Ja. Där är tio år
ytterligare tillbaka i tiden, alltså 20 år innan Filter knäckte gåtan, så hade de också knäckt gåtan. På samma sätt.
Och väldigt dramatiskt.
Och också då fått tag i en pundare som kunde vittna om det här.
Ja, och också oklart vad det är de egentligen har kommit fram till. När man såg Filter, wow, lösningen. Och sen när man läser det kanske, det här var ju kanske inte någonting egentligen. Medan här också, tänk på att Olof Palme och Sigge Cedergren är jävligt lika. Vad fan, vad betyder det?
Det bevisar ingenting.
Det bevisar väl ingenting.
Det landar hela dokumentären. Fast jag hela måste, fast du är ju mer kritisk. Ja. Jag har ju köpt, jag minns ju den här första. Jag har ju köpt varenda en av de här teorierna. För 20 år sedan såg jag på TV4. Jag ringer.
Då är det klart. Var tionde år får jag ett samtal om Messiah. 21:59. Det här är ju lösningen. Det är klart.
Men de har hittat någon bild på Arlanda på någon sydafrikansk agent. Ja. Och då bara, ja men då, han men, var i
nej,
Sverige.
Alltså, det här löser. Det låter som att hitta på nu. Men jag, 20 år sedan ringde jag John. Då var det klart. För 10 år sedan efter jag hörde den här punda.
Jag såg det.
Jag skrev ett sms till dig. Då var det klart. Gå in på SVT och kolla.
Han såg det.
Tur att inte Messiah sitter i högsta domstolen.
Nej, och jag blir lika förbannad varje gång. Bara, vad i helvete? Nej, men för, det tar ju ett tag innan det landar att det var ingen substans i det här.
Inte hos mig. Direkt faller domen.
Ja. Nej, men det här är då ett mönster som upprepas. Ja. Så slutligen då så tänkte jag bara att vi kanske kan gå 10 år framåt i tiden. Som tal till nationen här. Att
2028. Det här
är 2028. Min bild av Sverige 2028. Eller min bild av Palmemordet. Och då vill jag ta ett... vad kommer Mattias Göransson och vad då?
Yeah.
Och då vill jag ta ett exempel. Lars Krantz, som var en respekterad tv-producent på 80-talet, han jobbade på SVT och sådär. Och han var i närheten av där mordet skedde. Han satt på en buss på Birger Jarlsgatan och var även kallad som vittne, för han hade sett några personer som betedde sig konstigt på bussen och så här. Och han var ju en högt respekterad tv-producent då. Men han började ju då, han lanserade även det här polisspåret, och han blev ju mer och mer liksom insyltad i sina egna teorier.
Vilket man kanske blir till slut.
Och det är det alla blir till slut. För man blir tokig, för man kommer inte fram till någonting. Och då blir man snear ur och säger, nu får du fan säga hur det var. Och Mattias Göransson efter 12 år, nu publicerar vi. Stunden är kommen. Inte stunden är kommen, vi har kommit fram till lösningen. Utan stunden är kommen innan jag blir liksom galen.
Nu släpper jag det här.
Ja, så jag tänkte att vi lyssnar på hur den här Lars Krantz då i slutet av sitt liv. Hur han, vad han hade kommit fram till. Och kanske ge oss en fingervisning om var Mattias Göransson kommer befinna sig.
I ditt Sverige,
i
2028.
Sverige 2028.
Jag har kommit fram till att uppgiften att en man står vid Dekorimas fönster är riktig. Jag har kommit fram till att han går fram och lägger sin högra hand på Palmes vänstra axel. Jag har kommit fram till att Palme då vänder sig om. Jag har kommit fram till att denne man, han skjuter med en startpistol av märket Arminus, som ger två rökpuffar. Den här mannen springer Luntmakaregatan in. Han blir påträffad av Sigge Cedergren, som ser honom och tror sig se artisten Ted Gärdestad, som visar sig sen ha alibi. Mm. Och då råkar det vara så att Palmes äldste son Joakim Palme är påfallande lik Ted Gärdestad. Joakim Palme är inte hörd i denna utredning.
Ja, så din slutsats, hur vet du allt detta då, att detta skulle vara ett familjedrama?
Han är skjuten på ett avstånd av 10-30 centimeter i ryggen. Och där finns bara en person, och det är Lisbeth Palme.
Det är Peter Dokumentär special om mordet på Olof Palme.
Att det var Lisbeth?
Det var Lisbeth.
Helt wow, enkelt. Vilken vändning.
Ja, och jag tänker att ju längre tiden går det, så tokigare blir man. Och här någonstans landar man. Så det är bara liksom Mattias Göransson, om man lyssnar på det här så vet han, om han inte lugnar ner sig lite grann, så är det här han kommer hamna till slut.
I ditt Sverige 2028.
I mitt Sverige 2028.
Tack för att du har lyssnat.
Otroligt, vilken vecka. Jag är ju part i målet. Jag är ju kanske lite partisk, men jag skulle säga att det här var det starkaste freakshow hittills. Vilket jävla avsnitt att nästan gå till sommar med. Otroligt.
Ja.
Nej, men alltid när
killar som berömmer sig själva i grupp. Finns det något härligare?
Tre vita män som tycker att
vi gör ett bra jobb.
Ja, jag tycker
än så länge.
Ja, men det är otroligt. Vi har inte fått sparken än.
Ingen 15-årig mopedkille som har jagat oss ur kommungränsen.
Nej, det är väldigt skönt. Nu kommer ju antagligen Janos twittra om det här också. Men jag sa ju bara att man ska kolla, eller var det du som sa, man ska kolla reggplåtarna innan man går all in på att stötta den här 15-åringen.
Så är det.
Ja,
Sharia for life lurar ingen.
Det vore ju en drömmen, alltså vilket jävla vändning det skulle bli på sociala medier. Tack för att ni har lyssnat. Ni kan höra min special som nu finns som ljudbok också. Den finns på alla såna ljudbokstjänster om man har någon sån. Nextory, BookBeat, Storytel, Bokus. Gå in där och sök på Messiah Hallberg eller Missförstådda profeten så kan ni höra en riktigt kul timme stå upp med Moa. Följ mig på sociala medier att Messiah Hallberg, följ John _WL, Jakob Ökvist att Jakob Okvist. Gå in och likea vår Facebookgrupp, ge oss 5 stjärnor på iTunes. Vi har väldigt bra snitt där, så tack för att ni...
Ja, fantastiskt. 5,0 ja. Som jag hade i gymnasiet nästan. 2,2, något åt det hållet. Jag kör på Norra Brunn imorgon med Petter Bristav, säsongsavslutning.
Ja, vad bra.
Lördag kväll, det kunde vara kul om ni tittar förbi.
Mm, grymt.
Grymt.
Vi,
tack John.
Ja, och glad sommar till dig John. Tack. Vi får se om bandmordet löses här under sommaren. Får du komma tillbaka och kommentera.
Jag är väldigt optimistisk.
Det var ju Lisbeth, nu har vi det.
Ja, då har vi det.
Fint, ha en bra vecka så hörs vi nästa vecka. Då är det midsommar.
Wow.
Hej.
Hej på er,
hej.